Tack för att du är med oss och är samlad här med oss idag. Hjälp oss nu att få öppna våra hjärtan för dig. Få höra vad du vill säga. Låt det du vill säga få stanna och det som kommer för mig få passera. Så vi tar akta på ditt ord, Jesus. Var med oss den här dagen. Amen. Wow. Vad roligt att äntligen få stå här. Det här har jag längtat efter. Jag ska bara njuta här några sekunder innan vi kör igång. Jag heter Albin. Och jag är anställd som ungdomsledare här i kyrkan. Och jag ska få predika idag. Så det känns superroligt. Jag har längtat efter det här. Om ni inte har hunnit hälsa på mig innan. Jag kommer ifrån Örnsköldsvik ursprungligen. Jag är 20 år gammal. Så jag har bott 19 år i Örnsköldsvik och ett år i Gävle och gjort praktik där på en bibelskola, teamträningsskolan, och en månad i Ursviken. Så härligt, nyinflyttad på Stapelvägen 50. Kom och hälsa på mig, gör gärna det. Jag har fått fria händer idag och tala om lite vad jag vill. Ja, det ska väl ha att göra med Jesus i alla fall. Så jag tänker tala om från trädet till frälsningen. Och det här är ett lite finurligt ämne som jag har gått och grubblat på ett par år nästan. Sen jag fick en fråga av min klasskompis på gymnasiet. Den här killen, han var riktigt rolig kille. Han tyckte om att sporra min tro. Han tyckte om att ställa frågor som jag inte riktigt kunde svara på. Då kände han att han hade vunnit. Vi hade en väldigt bra relation vi två. Och en dag så ställde han den här frågan. Just efter vi hade pratat dagen innan om det här med trädet i lustgården. Adam och Eva. Och hur de åt och synden liksom kom in. Och de blev utvisade ur trädgården. Och då ställde han den här frågan. Varför satte Gud trädet med kunskapen om gott och ont i trädgården och lät Adam och Eva äta av den? Hade det inte varit bättre om han bara aldrig gjorde det? Och vi aldrig fick ta det där första steget mot synd, mot ondskan. Då hade vi kanske fortfarande sprungit runt nakna i trädgården, ätit papaya och klappat delfiner, sa han. Det var hans version av paradiset. Det var papaya och delfiner. Så där inleddes ett väldigt spännande samtal som har fått gro i mig och skapat en berättelse som jag ofta återger då jag vill förklara för någon hur Jesus överhuvudtaget behövde komma till jorden och hur hans död på korset oavsett har någon betydelse. Men vi börjar från början. Och om skapelsen, om det jag ska tala om nu, frukten och syndafallet, kan man läsa i Bibelns första tre kapitel, i första Moseboken, kapitel 1, 2 och 3. Jag kommer inte läsa allt det idag, för då tror jag ni ledsnar efter ett tag på mig, på min röst. Så jag tänker ta den korta versionen idag. Men allting börjar med att Gud skapar världen. Han skapar himlen, han skapar jorden, han skapar havet, fåglarna, alla djur, alla frukter, alla grönsaker. Och sen på toppen av verket skapar han oss. Och så säger han att vi ska förvalta den här jorden. Och han vill leva, Gud, i en kärleksfull relation med oss. Så Gud går där tillsammans med Adam och Eva, de första människorna. Han går där tillsammans i trädgården med dem. Och de lever väldigt nära, kärleksfullt liv med varandra. Men problemet inser vi när vi förstår att ingenting skapat kan älska sin skapare utan att ha ett val. Ingenting skapat kan älska sin skapare utan att ha ett val. Jag ska förklara det lite till. När Albin gick i lågstadiet och folk frågade, vad vill du bli när du blir stor? Då svarade han alltid, jag ska bli uppfinnare. Jag skulle bli specifikt Skalman från Bamse. Det var min dröm. Jag hade läst jättemycket Bamse-tidningar och jag skulle bli Skalman. Och det är någonting som jag faktiskt höll kvar i ganska länge. Inte just Skalman, men att bli uppfinnare. Jag gick industridesign på gymnasiet och tycker om att skapa, bygga och designa. Så säg att jag nu först bygger ett hus. Och sen så uppfinner jag en robot. Och den här roboten, den ska förvalta min skapelse. Ja, den ska hjälpa mig med att dammsuga golvet. Den ska putsa mina fönster och den ska diska åt mig. Det behöver jag. Inte nog med det så har jag skapat den för att vara min kompis. För att vi ska ha en kärleksfull relation med varandra. Så han står i köket och lagar mat tillsammans med mig ibland. Och så sitter han och spelar tv-spel med mig. Och han tittar tv med mig och hjälper mig med allt möjligt. Han klipper mina tånaglar. Han framponerar håret när jag duschar. Och gör verkligen allt som jag ber han att göra. Och det här är fantastiskt. Det är jätteroligt. Jag älskar verkligen den här roboten. Den hjälper mig med så mycket. Och den tar hand om mitt hus och allting. Men sen börjar det smaka illa. Då jag inser att den älskar mig kanske inte tillbaka. Utan den gör det här för att jag har programmerat den att göra det. Jag har sagt åt den att göra det. Och den har helt enkelt inget val att inte göra det. För om den slutar göra det, då stänger jag av den. Och så programmerar jag om den och så slår jag på den när den funkar igen. Men Gud, han ville ha mer. Han ville ha mer än bara en städrobot. Han ville ha en ömsesidig, kärleksfull relation med oss alla. Så därför, kanske till och med lite motvilligt, så sätter han det här trädet mitt i lustgården. Och det står, här hade jag kunnat förberätta och slå upp tidigare, i Första Moseboken 2 och 16. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan äta fritt av alla träd i hela lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter av det, då ska du dö. Så det han säger här till människan är egentligen, så länge du inte äter av det där trädet, då betyder det att du fortfarande har valt att älska mig. Då litar du fortfarande på det jag har sagt. Då är du fortfarande med mig. Men när du går dit, när du äter av den frukten, då har du valt att bestämma själv. Då har du slutat att lita på mig, säger Gud. Och då kommer du tyvärr att dö. Det här trädet ser vackert ut, står det. Det är lockande för ögat. Och Då människan går dit så blir de till slut lurade av ormen, Satan, till att äta av det här. Och när de gör det så får de i sig någonting som kallas synd. Och den här synden skiljer dem från Gud. Den gör att de kan inte vara kvar i lustgården tillsammans med Gud. När de äter den här kunskapen om gott och ont så börjar de själv avgöra vad som är bra och vad som är dåligt. Gud blir tvungen att utvisa dem, för Gud är helig, Gud är felfri, och ingen synd kan finnas i hans närhet utan att den förgås. Så han måste utvisa människan, men när han gör det så ger han dem också ett löfte. Och han säger till ormen att en dag ska jag skicka någon som ska krossa ormen. Men i sin tur så ska ormen bita honom i hälen. Redan här så förutspår, talar Gud om Jesus, hur han ska komma. Det är alltid just när man kliver på scenen, det är då man blir kissnödig. Det är just nu jag inte kan gå. Så om jag börjar prata alldeles för snabbt, då får ni ställa er upp och säga till. Nej, men människans historia fortsätter. Deras ondska växer. Så fort de har kastats ut ur den här trädgården så dödar Kain Abel efter ett tag. Första mordet. Och så går det mer och mer en ond cirkel neråt. Och jorden befolkas. Och Gud ser att ingen av de här människorna riktigt gör som jag har sagt. Så han väljer ut en kille som heter Abraham. Han heter Abraham på den tiden. Och säger till han: jag ska ingå ett förbund med dig, Abraham. Jag ska göra dig till ett stort folk. Och till ditt folk, som kommer att vara ett Guds folk, ett mitt folk, kommer jag berätta för dem vad jag anser är gott och ont. Jag kommer att berätta för dem vad vi hade för saker som vi följde i trädgården. Och han ger dem, det här folket, en ny chans att lyssna på det Gud säger. Och väldigt stor del av det gamla testamentet skildrar det här folket som kommer att kallas israeliternas historia. Hur de verkligen kämpar med att följa Gud. De får ta emot de här budorden, riktlinjer, och sen får de lagar och hur man är god. Men ingen, inte en enda i det här folket lyckas att nå upp till alla de här. Och mycket av deras historia handlar om att de återigen går tillbaka till det här frukten. De säger: jag kan själv. Israeliterna är verkligen en treåringsperiod. De säger: jag kan själv. Jag vill inte lyssna till dig, pappa. Så de går sin egen väg och så hamnar de i slaveri. De hamnar i fängelsen. De hamnar i krig som de förlorar. De blir fångatagna. Och när de hamnar där så ropar de till Gud. Och säger: Gud, förlåt oss. Ta oss tillbaka. Vi vill tillbaka till det du hade sagt. Vi vill fortsätta lita på det du har berättat för oss. Och kärleksfull som Gud är, som vill leva med sina barn, så tar han tillbaka dem. Men han kräver också att de offrar ett felfritt lamm, så att deras synder ska kastas på det lammet och de ska bli förlåtna. Och så kommer den här cirkeln här, att de kommer tillbaka till Gud. Och efter ett tag säger de: kan själv. De går sin egen väg. Och så hamnar de i fångenskap och så ropar de till Gud. Gud sätter dem fri, de offrar. Och sen är de tillbaka. Och så börjar de om. Då man tittar på överblicken på det här på Gamla testamentet, så är det ju nästan komiskt. Man tänker att, men när ska de lära sig? Men sen så står jag där själv också och kan verkligen känna igen mig i det här, kan själv mot Gud ibland. Jag har varit döpt i 6 år. 6 år sedan valde jag att följa Gud på riktigt. Innan dess var jag i en väldigt kan själv period mot Gud. Men även efter jag har döpt mig så har jag, men det här klarar jag själv. Jag behöver inte be idag. Det var någon som sa att inte be är att skryta inför Gud och säga att man klarar det själv. Den tycker jag är lite utmanande. Man känner verkligen igen sig i det här med israeliterna ibland. Och det pågår den här cirkeln ända fram till Jesus. För då kommer Jesus och han gör det som de andra ingen hade klarat förut. Snabb repetition. Gud skapar världen. Människan säger kan själv. Äter av frukten. Får synd i sig. Synden leder till att de blir utvisade. Och synden leder till att de kommer dö. Alla människor får då synden i sig. Ingen lyckas leva upp till de här budorden. Alla har den här döden i sig. Jesus kommer. Han kommer som Gud. Han har inte det. Där är skillnaden. Han lever 30 år här på jorden. Helt utan att synda. Han är 100% Gud. 100% människa. Han lever vad som kallas rättfärdigt. Det som ingen annan människa lyckades med. Och det är tack vare det. Som när han dör så har han inga synder att dö för. Ja, men om han inte har synd i sig så är ju han egentligen den enda personen i mänsklig historia som inte förtjänade att dö. Det är en väldigt mörk tanke. Men han förtjänade inte att dö. Trots det så var det han som vi korsfäste. På grund av att han var fri från det här så kunde han då också ta våra synder på sig på det korset. För han hade inga egna att ta med. Och det finns ett bibelord som jag ska läsa nu i Romarbrevet som sammanfattar det här väldigt fint. Som tar från Adam till Jesus på bara en mening. Och vi läser Romarbrevet 5 och 18. Det står: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Amen. Det här är fantastiskt. Det här är sånt som gör att jag går upp i gasen lite grann. Alltså liksom en endas fall, liksom Adam och Eva, liksom de åt av frukten, så kom synd i och hela mänskligheten dog. Likaså så får hela mänskligheten ny chans, nytt liv genom Jesus. En enda man, rättfärdighet. Så från trädet till frälsningen. Varför det står vi? Vi har redan ätit av frukten. Vi står inte i ett val av att äta frukten igen varje dag. För den har vi redan ätit av. Den har vi. Vi har redan det i oss. Utan det val vi har är att få ta emot det här nya livet i Jesus. Och förlåtelse trots allt som det vi har gjort. Förlåtelse för allt det vi har gjort. Jesus var lammet för världen. Världens lamm som offrades. Judarna behövde offra ett felfritt lamm så att all deras synd skulle kastas på dem så de skulle kunna ta sig tillbaka till Gud. Jesus var det lammet för hela världen. Så det val vi har nu är att ta oss in till honom. Och när vi får ta det klivet in tillsammans med Jesus, in i förlåtelse från Jesus, då får vi också kliva tillbaka in i trädgården hos Gud. Vi får kliva in tillbaka in i den här ömsesidigt kärleksfulla relationen, den här nära relationen som Gud ville ha från början. Den som han skapade oss till. Den får vi kliva in tillbaka till. Vi får ha han nära idag. Gud har sänt en helig ande till oss. Så han får bo i oss. Han är nära hela tiden. Varje dag. Vi får prata med han. Vi får be med han. Jag ber lite grann hela tiden. En mening i bakhuvudet. Mest varje timma. Och han får vara med mig hela dagen i allt jag gör. Och Gud svarar på bön. Och varifrån? Han hör mig när jag ber. Gud svarar på bön. För han är nära oss. För vi har fått kliva in, tillbaka in i den här relationen som han skapade oss till från början. Vi ber tillsammans. Tack herre Jesus för att du klev ner hit på jorden. För att du klev ner hit på jorden som människa. För att du dog för våra synders skull. Tack för att du tog våra felsteg. Våra misstag. Allt det onda som vi har gjort. Tack för att du tog det på korset. För våran skull. Tack för att vi får leva tillbaka in i den här relationen med dig nu. Tack för att du verkligen älskar oss så mycket. Att du utgav din enfödde son. Så att var och en som tror på dig inte ska gå under utan ha evigt liv. Tack så mycket.
Tack Albin.